Ja, jo, men det var liksom så här, nu ska du höra vad jag har att säga. Lyssna på mig nu, för att det gick inte fram med att prata normalt, för då var det att då var det typ som att ja, men han är så ängslig, skitsamma lite. Mm. Och då var jag så här, okej, men nu pratar jag till henne så som jag kan prata till henne om jag verkligen behöver, men jag vill inte. Jag gillar inte mig själv när jag måste sätta någon på plats på det sättet. Jag gillar inte den grejen. Jag gillar inte att vara på det sättet. Så, men i det samtalet så var det mer så att jag gick in i den moden och att jag var mer hård och att jag sa saker som, alltså inte så svår eller någonting, men du vet, jag ifrågasatte saker. Jag sa till henne, varför, jag bara, var jag ens din pojkvän?
Varmt välkomna till Nemo möter en väns Love is Blind special. Ja, veckans gäst är den klarast lysande stjärnan från TV-programmet på allas läppar just nu. Och idag så bjuder vi på den största, ärligaste och mest omfattande intervjun som han har gjort hittills. Och vi får lära känna människan på djupet. Och vi pratar ingående om relationerna i programmet, men det bjuds också på mycket bakom kulisserna skvaller. Så you're in for a treat. Följ gärna podden på Instagram där den går under namnet @nemomoter. Men mig personligen når ni enklast och bäst via min hemsida som är www.nemohyden.se. Men ni får ju såklart också gärna fortsätta att sprida ordet till alla ni känner om att Nemo möter en vän nu finns gratis att lyssna på ute på alla poddplattformar där ute. Men nog om detta, nog om mig. Nu dunkar vi igång veckans fantastiska avsnitt med en helt otrolig människa. Jag ger er Aaron Walker.
Då kör vi Nemo möter en vän. Och jag har en liten presentation här där jag skrev så här. Han gick in i Love is Blind som en av de mest i ögonfallande deltagarna, 2,06 lång och med en stark närvaro och karisma, och gick ut som en av årets största profiler, men också killen som blev lämnad vid altaret, men sist men inte minst Sveriges hetaste ungkarl. Välkommen hit, Aaron.
Tack så mycket. Vilket intro.
Ja, du vet, man måste liksom walk the extra mile ibland, eller?
Hey, jag gillar det.
Ja, läget?
Det är bra, det är mycket. Mm. Det har varit överväldigande sista veckan. Mm. Men jag börjar lära mig att hantera, tror jag. Mm.
Ja, hur fan har den här grejen varit då? Att gå från, ursäkta uttrycket, men en nobody, som man säger, till att liksom bli typ rikskänd över en natt.
Det har slagit, men inte slagit, tror jag. Jag tror att nu med alla intervjuer och allt som händer, och folk som drar igen, att man börjar inse, okej, jag måste sålla här, jag måste se som, vad vill jag egentligen göra? Vilka plattformar vill jag prata på och så vidare. Men det har väl varit, jag har hållit mig inne mycket, så jag har inte varit ute en massa och liksom upplevt det så. Mm. Men det har inte varit så farligt ändå.
Tycker man märkte på dig inför den här podden att du ändå har börjat sålla så smått redan nu. Mm. Du säger inte ja till allt.
Nej.
Du var ganska försiktig med att komma hit ju.
Ja, det var jag.
Och det var egentligen för att vi hade en gemensam kompis i Chrissy Lee,
ja.
Som du bara såhär, ja men okej, då kanske det kan funka. Hör, snackade du med henne eller?
Gjorde inte det.
Nej.
Men jag kollade upp podden, ja. jag snackade med lite andra som jag litar på. Gabbe, en kille från Kapsarna som jag litar på väldigt mycket. Han bara, nej, det där är bra. Och jag har hört talas om honom och så jag bara, om du säger det, då låter det bra. Mm. Och sen så, jag menar, jag tyckte ändå du hade en skön vibe. Sen hade du en lite hetsig vibe. Så jag bara, jävlar, den här grabben, han, och jag är så här, jag blir ofta avstängd när jag får den här, så här, men kom igen, det här, jag bara, ja, men då blir det shutdown för mig. Mm. Men någonting med det gillade jag ändå. Så jag var såhär, okej, okay, vi kör, men det tog lite emot.
Alltså. Mm. Alltså jag kände det direkt att jag var lite hetsig. Och jag vet ju att den där hetsiga sidan som jag har kan ibland slå bakut.
Ja.
Och att folk då bara slutar svara.
Ja.
För de pallar inte med mig liksom. Och jag kan fatta det. Men problemet är att om jag inte tjatar och ligger på, mm, så rinner det oftast ut i sanden. Så när balansgången är svår liksom.
Ja, det förstår jag.
Och sen så vill jag ju också ha episoden. Man vill ju ha det tätt in på reunion.
Mm.
Så att det är aktuellt och så att frågorna fortfarande är roliga liksom.
Mm.
Att snacka om reunion om 3 månader, då blir det så här, ja men okej, okay, ja du vet.
Jo, men det var också någon som sa typ så här, ja men har inte han ADHD? Jag bara okej, okay, men it makes sense. Det började så här, jag bara okej, okay, då köper jag hans hets lite mer. Det blir en annan grej, förstår
du? Jo, ADHD finnes. Så du kanske märker det ja, nu. Men på tal om det så håller du på med en utredning nu, eller?
Nej, men jag hoppas få utredas, för jag har haft problem jättelänge. Alltså jag hade någon utredning när jag var barn. Och då sa de ju ADD. Så jag har ju inte det här hyperaktiva. Men det är så rörigt i mitt huvud. Jag får inte liksom städning och sånt. Det är jättesvårt för mig. Eller ibland att bara, du vet, veta att jag måste svara på mail eller svara på föräldrar eller vad det nu är. Jag jobbar ju med basket och så. Men bara vetskapen gör att det blir så stort monster att ens öppna datorn. Alltså det är hela den biten. Så det blir liksom inte veta vart man startar, avslutar. Man påbörjar projekt som inte blir klara, sådana saker. Eller jag gör mina projekt, don't get me wrong. Jag vet inte, jag avskräcker folk, men typ städning. Det blir bara en förflyttning. Det är mer så liksom.
Mm.
Och det har påverkat mycket i relationen, tror jag. Alltså just det här, alltså att man har någon typ av bokstav. Liksom. Och jag känner att kan det vara så att det gör skillnad att få medicinering, så vill jag se om det gör det. För jag tycker att det har påverkat för mycket i mitt liv efter basketen. Under basketperioden, då var det ju mera, då får man ju liksom, du tränar, du gör det här. Det var det jag levde på, det var så det funkar. Och då var det ju enkelt att maskera problematiken. Men det var inte lika enkelt när basketen tog slut. Då blev det ju ett på riktigt problem. Och då har jag också haft mycket problem med, liksom med sömn och med allt möjligt. Och jag är såhär, okej, men hur kan jag få hjälp i det här? Och sen har man liksom, nu har jag varit hos psykolog och pratat och så, och de anser liksom att det kanske är ADHD, och så nu ska vi väl, nu har vi skickat in för utredning, så jag hoppas ju att det sätts igång här snart.
Mm. Finns det också en skam i det där ju, att inte klara av the basic stuff som alla andra klarar av?
Ja.
Det märker man kanske främst i relationer liksom. Så jag känner igen mig jättemycket där, hur jag har också skitsvårt med det här i citationstecken tråkgörat.
Ja.
Folk bara får det att funka liksom, och jag, ja, och jag märker inte ens att det är stökigt hemma.
Nej.
Det är när folk,
exakt.
Det är när folk kommer hem till mig,
ja,
och bara, hur fan kan du bo så här? Jag bara, vadå?
Jag vet, och det är som att jag disrespektar dem. Jag,
ja,
bara, nej, alltså, och sen jag har inget emot om du vill styra upp, gör det.
Ja,
men det här stör inte mig.
Nej.
Och jag har inte smutsigt, don't get me wrong. Det är rena kläder, men de ligger överallt.
Ja.
Det är det som blir grejen.
Ja,
jag ser till att det är rent, men det är ju överallt saker. Resväskor, kläder, det är liksom, det är kaos. Och du vet, jag reser mycket, då blir det så här, men vad ska jag med mig? Sen när man drar, då ligger ju allt på sängen. Så kommer man hem från resa, går man inte och packar in saker. Då lägger man upp ännu mer. Det är bara kaos.
Så här, rent tvätt hög kan ligga så här 3 veckor.
Ja, exakt.
Och de, min tjej, de bara, du, de här låg här för 2 veckor sedan också. Ska jag sortera det? Eller jag bara, ja, men jag absolut gör det. Ja. Om du vill.
Ja, jättegärna.
Ja.
Nej, men där är väl det också liksom att man har olika styrkor i ett partnerskap. Och jag kanske i mina relationer har burit med den här emotionella lasten, medan de kanske burit mer av den där strukturerade och allt det där. Och jag tycker inte det är liksom, det är något fel, men man känner sig ju otillräcklig på många sätt när man får den här, men vadå, du är en vuxen man? Eller jag är inte din mamma. Och då är man bara, nej, jag vet det. Och jag behöver inte dig. Jag behöver inte, men att jag vill vara med någon. Och att jag vill kanske vara med någon som har styrka jag inte har. Jag tycker inte det är något konstigt egentligen.
Nej, och vi gör ju så gott vi kan liksom.
Ja, exakt. Ja.
Men det är så svårt att förklara för någon som inte har samma problem. För dem blir bara att man är arrogant och lat liksom.
Ja, ja. Ja. Och det var ju så i skolan också.
Ja.
Ja, och jag var ju så värdelös i svenska skolan. För jag läste långsamt dyslektiker, hela den biten. Och då var det så... Och liksom, det var ju så här tabubelagt när vi var unga liksom. Då var det ju en helt annan grej. Idag får de så mycket stöd och hjälp och liksom, men på den tiden det var liksom, ja, men det är något fel på han.
Mm. Och det var bara skam och skuld.
Ja. Och man hängde inte med.
Nej.
Det var så här, man skulle läsa. Ja. Och så skulle man ha läst liksom 5 sidor eller vad det är, och jag har hunnit läsa 2.
Mm.
Och då ska man prata om ämnet helt plötsligt och då ska man låtsas för att man har inte egentligen hängt med.
Mm.
Man har inte fått den tiden.
Det var en helt annan tid och det är ju väldigt bra att du har gått så långt fram i det såklart.
Ja.
Utvecklingen har tagit häststeg liksom. Men på den tiden var det verkligen så att om man inte kunde rätta sig i ledet och vara som alla andra, då var det mer såhär, ja men dampungarna in i grupprummet.
Yep.
In och skäms. Yep. In och känn er mer usla än vad ni redan känner er liksom.
Ja. Nej, de satte mig i sån här liten grupp ju.
Ja.
De ville ju sätta mig i sån här specialskola typ. Ja. Och min mamma, hon kämpade ju, hon var såhär, men det här är ju, ni ska ge honom förutsättningarna här. Ni kan inte bara tro att ni ska slussa iväg honom. Han har inte gjort något. Alltså förstår du vad jag menar? Mm. Så de ville ju förflytta mig från skolan jag gick på som barn.
Mm.
Så jag var väldigt marginaliserad på det sättet. Och att liksom, det var en problematik med allt från min storlek. Att man var högljudd och att man, men det var liksom inte att man fick hjälp i det, utan det var mer så här, men nu satte vi bort det här, sen sattes man i en liten grupp istället.
Mm. Det som är problemet är ju att de som blir satta i små grupper, det är ju oftast de som redan har svag självkänsla.
Exakt.
Och känner sig annorlunda.
Ja.
Och då ska de också placeras där och särbehandlas och bara så här, det enda som händer då är att man känner sig ännu mer konstig och usel liksom.
Och det som händer mer, det är det här, de säger ju, för mitt mål var hela tiden, men jag vill tillbaka till vanliga klassen.
Mm.
Och då man får ett dagsschema, och det var ändå bra lilla gruppen, för jag hade en whiteboard jag jobbade ifrån och så vidare, för jag kunde inte ta på så här vanligt papper. Det gav mig så här jätteilningar i huvudet och saker. Så de gav ju oss, som jag sa, men det här är samma som de har i klassen. Men, så jag gjorde ju allting. Tog mig tillbaka till vanlig klass, och när jag insåg, jag bara, de har ju lurat mig, jag kunde ingenting. Jag hade ju inte lärt mig något av det som de faktiskt hade lärt sig. Men de släppte tillbaka mig i den klassen. Och då blev jag ju mera åt rebellhållet.
Mm.
För då var det så här, okej, jag känner mig så dum. Och då började man bli tonåring. Och då blev man ju mera kaxig och uppkäftig och alla de här bitarna. Men det var ju ett försvar. Jag försvarade mig från att verka korkad. Alltså det var ju liksom det så det var.
Hur ung var du när du blev 206?
Oj. Kanske var... Kan jag ha varit 18?
Mm.
18, 19.
Men man får ju bilden av det. Eller min fördom säger att det har varit ett gäng stökiga år för dig.
Ja, många.
Ja. Vem var du under de där åren efter skoltiden där och när det verkligen började bli stökigt? Vad var du för kille då?
Nej, men du menar tonåren?
Ja.
Nej, alltså jag hittade ju basketen.
Mm. Det räddade dig?
Basketen räddade ju mig helt från att någonsin bli stökig. Jag blev aldrig stökig.
Nej.
Jag gick aldrig in i någonting. Första gången jag drack alkohol var jag 25. För jag hade basketen, alltså jag låste mig ju till att jag vill bli bäst på det här.
Mm.
Så jag blev ju den här basketkillen som var på fester men drack mjölk typ och sådana saker. Så jag hamnade aldrig i något så här stök på det sättet, utan jag bara satsade stenhårt på bollen och ville bli bäst där.
Och när la du av med basketen?
Jag la av, vad blir det nu då? Det är kanske 5 år sedan.
Mm.
Jag tror det är 5 år sedan. Ja.
Berätta om vad som händer med dig och i dig när du lägger basketen på hyllan som är hela ditt liv liksom.
Men då hade jag började hjälpa ungdomar för ungefär 12 år sedan nu.
Mm. Så du hade bryggan över där?
Ja, men min tanke var ju att jag skulle spela och för jag var fortfarande, jag var ju tid, jag var inte ens, jag tror jag var, vad var jag liksom, när jag var väl tidiga 30 när jag slutade då. Så jag tänkte ju fortfarande spela.
Mm.
Och att det sen skulle övergången komma med tiden. Att jag spelade, gjorde mina läger. Och sen när det var dags att avsluta, att jag bara övergick till Men då skulle allt vara i rull. Mm. Men så blev det inte för covid kom. Mm. Och liksom shut everything down. Och då var jag i Italien och spelade. Så då blev det liksom en smäll i ansiktet mer eller mindre. Efter att man har varit iväg på grund av skador och så. Nu var jag på väg tillbaka in i att ha ett bra år och kanske flytta upp i karriären igen. Och då kom coronan. Då blev vi hemskickade från Italien. Säger de till oss att nej, men det kommer bara vara kanske någon vecka eller så. Och sen hämtar vi tillbaka er. Men det vet vi ju alla att så var det inte med covid. Utan det stängde ju ner hela världen. Vilket ingen kan kontrollera. Men då var det ju så här, vad gör jag nu? Mm. Och jag fick ju liksom börja. Jag fick ju börja från noll. Det var ju liksom, först var det att man inte får någon hjälp från staten. Du får inte Försäkringskassan och så, i och med att jag har spelat utomlands. Så jag får ingen hjälp där. Och det var inte som att jag tjänade stora pengar då. Jag hade varit skadad innan och kom till en lägre liga i Italien. Ett litet kontrakt för att jobba upp mig igen. Och SOS vägrade att hjälpa mig. För att de ansåg att du bor liksom hos din mamma. Jag bara, men min mamma låter inte mig bo här kostnadsfritt. Det här är inte en sån situation. Nu är vi i en världskris. Och ni vägrar att hjälpa mig. Jag kan inte få hjälp någonstans. Och de bara, jo men du kan flytta till typ Nyköping. Eller du kan flytta till Enköping. Jag bara, så under corona, nu ska jag flytta där jag inte vet, känner någon, har ingenting. Ni tycker då ska jag hitta en lägenhet där och hitta ett jobb i Enköping. Så slutade ju med att jag hittade något säljjobb som så telefonförsäljare. Och liksom började sälja postkodlotter. Så jag gick från att spela basket hela livet till att sitta och sälja postkodlotter. Det var sjukt att göra det.
Livets vändningar, va?
Ja, verkligen. Mm.
Men du, vem är GOAT? Michael Jordan eller LeBron James?
MJ. Ja.
MJ. Såklart.
Yes.
Du gillade The Last Dance, gissar jag.
Ja, 100%. Hans mindset, alltså allt med honom. Sen är LeBron, alltså det finns inte, alltså han är sjuk. Mm. Ingen snack om saken, men för mig är det MJ.
Min presentation av dig, så nämnde jag i slutet där Sveriges hetaste ungkar.
Alltså?
Är det?
Det vet du fan, alltså. Ja. Det är kanske, jag vet inte.
Men det måste ju regna in DMs nu. Alltså, säger du något annat så ljuger du ju.
Ja, nej, det är mycket DMs. Ja. Det är mycket DMs.
Vad säger folk då?
Alltså det är mycket, alltså. Jag skulle säga, i alla fall hur jag uppfattar det är mindre att det är liksom flörtigt, att det är mera uppskattande att jag är en man som har stått upp för saker och att jag har stått upp för liksom i på återträffen och att jag har stått upp liksom i min relation och så vidare. Mm. Alltså mera det. Och att jag kan kommunicera och att jag liksom är en förebild och föredöme för unga män. Det var mest sånt. Mm. Sen så är det klart, det är en del liksom, hej, skulle du vilja gå på en dejt eller sådär. Ja. Men det, jag tycker det mesta det har varit så här, fina meddelanden. Sen är det väldigt svårt att svara för mycket.
Mm. Reunion, eller återföreningen som du kallar det, släpptes ju för en dryg vecka sedan. Mm. Vad kände du när du såg det?
När jag såg det eller när jag var där?
Ja, men när var inspelningen? Typ en månad sedan, va?
Ja, ish, något sånt där.
Ja, något runt en månad sedan. Ja. Ja, men både och. Vad kände du där och vad kände du när du såg det?
Där, jag ska förklara till dig. Så när jag inför, så vi, dagen innan så tar vi så här pressbilder och grejer. Och då är det ju ganska lugnt. Då är det så här, okej, man är tillbaka. Och vi ska ta lite bilder med våran outfit och sådär. Så då känns det ändå ganska cool. Men lite nervigt, men ganska cool ändå. Eller man försöker i alla fall vara cool. The day off, det var en helt annan sak. Jag var inne i min loge och ju närmare vi kom, alltså jag var där inne och liksom dansade och sjöng till allt från Robbie Williams till Dax, du vet, det var liksom en sån blandning på så högt och lågt för att liksom lugna mina nerver. Och sen när vi skulle gå in där, jag och Lars-Erik, då kände jag ju liksom att som det började liksom klappa. Och när vi satte oss i soffan, jag fick ju någon liksom minor panikattack som började slå. Men jag lyckades ta mig ur det. Men jag satt där ett tag och bara, jag kunde typ inte andas. Jag var typ rädd för att jag skulle ramla ihop till och med. Så jag tänkte typ såhär, jag kanske måste gå upp och gå härifrån. Men jag satt kvar där efter ett tag. Så, och jag kommer ihåg Lars-Erik märkte det. Så han la liksom sin hand på mitt ben. Och det lugnade ner mig. Sen tittade jag mot publiken, vilket var jobbigt att det fanns publik. Alltså, för det har ju aldrig funnits heller tidigare i Lovisberg i Sverige. Så att det fanns publik där, det var ju en liksom, det var en added pressure. Och jag tittade typ inte på dem i början. Men sen så tittade jag, och då såg jag ju min syster, jag såg en av mina nära vänner liksom Sam, och jag såg Gabbe som var med i Kapsan och Olof. Så här, folk som jag sa, ja det är okej, det är mina bröder. Min syster, mina bröder, Ibbe och Lasha. Så i och med att de alla var där så kunde jag till sist ändå lugna ner mig. Men det tog tid. Alltså jag satt där, alltså jag var på riktigt på gränsen. För det var tungt, det var inte lätt.
Vad var det som var så tungt och vad var det som var det största stresspåslaget? Var det att träffa Angie igen eller var det att prata om det som hade hänt, eller vad var liksom värst?
Jag tror det är hela, alltså hela grejen. Jag tror inte det var en specifik sak. Jag har varit likadan i basketen. Alltså att inför match att jag känner att det blir liksom, det blir väldigt mycket tills jag faktiskt har bollen i mina händer, och då är det som att liksom, jag aldrig har gjort något annat. Och det var lite samma sak där. Det var liksom, tills jag faktiskt börjar prata så är det var det jättejobbigt. Men sen när det började, när jag liksom yttrade mig och sen började det släppa, och då började man känna sig mer bekväm och så. Men absolut, att se henne var ju inte lätt. Det var absolut inte. Och det var ju absolut en anticipation där, för jag vet inte vad det är jag kommer möta här. Jag har ingen aning.
Nej. Men var det någonting från reunion som klipptes bort som du reagerade på? Varför kom inte det där med för?
Ja, det var mycket som klipptes på. Det är lång, alltså vi spelade ju in länge. Så det var ju saker liksom, alltså gällande mig och Angie, eller gällande överlag. Alltså det fanns ju mycket. Det fanns ju, alltså mellan Ellen och Fabian, det var en lång diskussion där.
Ja. Jag hörde, hon uttalade sig här nyligen och hon sa så här, allt hon typ sa klipptes bort, tyckte hon.
Jag tror hon ska vara glad över det. För att vi andra förstod inte riktigt. Det var, man tappade tråden i vad som hände. Så det hade nog inte hjälpt. Om det var med.
Nej, gissningsvis så blev hon ganska defensiv, kan jag tänka mig.
Ja, vilket man kan förstå. På många sätt. Alltså jag tycker inte illa om Ellen. Men jag tror att just den där, alltså, jag tror hon behöver tänka lite på hur hon tilltalar människor ibland. Att kanske inte låta, för hon har en tendens att låta lite som någons pedagog snarare än något annat, och det kan bli fel. Jag skulle inte gilla det så mycket om någon pratade till mig så. Jag blir så, okej, då har vi inte mycket att prata om.
Jag tycker det var konstigt när man såg på, om vi just ska prata om Ellen och Fabian, att liksom en fråga då som Jessica Almenäs borde ha ställt, som alla väntade på, och det ställde hon säkert, men det kanske klipptes bort. Men så här, du måste förstå att du framstår som väldigt ytlig. Det berördes ju inte.
Nej, det gjorde det inte. Men vet du, jag tror inte, där ska jag vara devil's advocate. Jag tror inte att det handlade om det överhuvudtaget. Jag tror inte det. Jag tror att det ögonblicket blev för starkt. Man förstår inte vad vi går igenom där. Det är liksom en masspsykos. Kärlekspsykos typ. Och sen så när man står där, så man vet ju inte. Alltså, jag menar, Angie hade ju panikattack innan vi såg varandra. Liksom, och det blir ju hela den här, liksom, man vet inte. Det är väldigt... Man har suttit och pratat med varandra bakom en vägg och helt plötsligt ska man se varandra, och helt plötsligt blir det på riktigt. Och även om Ellen hela tiden låter så samlad och att allt är put together, ingen funkar så som människa, det vet ju du också. Du kan se mig på återträffen, det är ingen som fattar att jag har en panikattack där. Förstår vad jag menar? Folk tror att han är så samlad. Jag var inte samlad, jag var nervrak i början. Mm. Men det ser man inte. Och det är ju de här sakerna som blir liksom... när jag själv ser avsnittet och ser hennes reaktion, då blir jag verkligen så, okay, men jag kan ändå fatta vad som hände i henne på det sättet. Det kan jag. Tycker jag att hon hanterade saker efteråt jättebra? Nej, det gör jag inte. Men där och då, det kan jag förstå. För att jag tror inte att Angie hade... Jag tror inte att vi hade gått vidare med någonting om inte jag hade tagit mig an och lugnat ner henne. Jag tog ju ner henne från det hon gick igenom först. Och sen så gick jag ner på knä. Så det var ju liksom hela den... Jag tror att hon fick någon typ av panik. Och det kanske slog henne att... Shit, vad gör jag för någonting? Mm. Hon kanske hade behövt 2 dagar till där inne och prata med honom för att verkligen se att hon verkligen känner så. Mm. Men det fick man ju inte, utan det var ju den här sista dagen när man liksom, vi har ju bara begränsat antal dagar. Och så är det.
Mm. Många upplevde ju att du och Ibbe, men alltså framställdes som de stora i citationstecken vinnarna på reunion. Mm. Det var verkligen så. Det kändes som ett väldigt starkt ögonblick, inte minst när han gjorde sin kärleksförklaring till dig. Ja, men det var väldigt, väldigt fint. Ja. Det var väl där alla män och kvinnor i hela Sverige bara smälte liksom. Man bara, vilken bromance, det där vill man ha liksom. Vad kan du säga om er relation?
Alltså Ibbe, det är min broder. Men det började inte så.
Berätta.
Nej, men jag Ibbe, alltså i början var vi ju så här, först var vi liksom, det var liksom 2 skalliga killar med lite skägg. Vi bara, de kan inte ta med båda. Det var liksom det första vi sa till bara, det är någon av oss som ryker. Sen så när vi var där i loungen och så, alltså Ibbe var ju väldigt, Ibbe är väldigt högkänslig. Och han blev väldigt så här... Han var så tyst. Han var lite tystlåten, men han pratade med mig ibland. Och jag var mer så här, och jag var i mina känslor när jag var där. Och hade liksom mina ångestladdade känslor, eller liksom vad jag nu gick igenom. Och sitter han och försöker prata med mig, och då störde han mig. Och han störde sig på hur jag inte ville prata med honom. Så det blev liksom en riktig collision mellan oss. Som utspelade sig på flygplatsen där, när vi skulle åka till Grekland. Framför alla andra killarna som var med. Liksom Lasha, Danne och Ludde. Och Sofia och jag. Och vi, det slutade med att vi sitter med liksom på varsin sida av ett, liksom ända av ett bord, och har liksom världens stare down, för att han tycker inte att jag liksom är trevlig mot honom, för jag svarar inte honom. Och sen säger jag bara, låt mig vara i fred. För han frågar mig frågor och sådär, och jag är så här, jag bara, så jag ska, du vet, jag är i sådana känslor, jag bara, jag ska träffa henne, det här är för mycket, jag är i den moden. Och du vet ju, det här jag menar med diagnos, du vet, man funkar inte som normala människor gör på det sättet.
Men ni är bara olika på att kommunicera, ja, också.
Jo, men han är ju likadan,
ja.
Han är ju likadan, han stänger ju också, han sållade ju bort alla tjejer efter bara några dagar. Mm. Alla förutom Annie. Mm. Så han gick in runt i den där loungen och fick en riktig psykos. Alltså han var ju där, vi ser att vi är där 9 timmar. Mm. Ja, då har han gått runt där i 7 timmar ensam. I flera dagar, du vet. Så han bakar pizza, gick runt som en gammal farbror. Mm. Alltså så vi var ju liksom på våra egna resor. Men sen så han frågade mig, så, men hur känner du? Jag bara, så bara, prata inte med mig typ. Och sen så var det någon annan som frågade någonting, och då svarade jag dem, och då bara, ja, han svarar det, men han svarar inte mig. Och då flippade jag, bara nej, alltså fattar du inte att jag inte vill prata? Och vi båda har ju liksom, han kommer ju från liksom, han är turk och serb, och jag är amerikan och svensk, och vi hamnade i något himla läge där det blev så här. Liksom, vi började styra ner varandra, och så satt vi där, och den enda som skrattade var ju Lasha, för han är ju lugn i det där. Men de andra två, de bara, Typ så. Så det var, nej, och efter det så har vi varit ju nära som helst.
Kärlek på allt med bråk.
Ja, exakt, exakt, exakt. Ja. Nej, han är min broder och vi har så mycket kärlek för varandra och stöttar varandra. Och när jag såg honom på strandfesten med Annie, det var ju andra dagen i Grekland. Mm. Jag bara, vad har du gjort med honom? Han skiner som solen, vem är den här killen? Och sen efter det vi har varit så här, alltså, vi hänger ju mycket nu och vi pratar jämt och vi har ju en grupp med alla killarna och sådär. Så Ibbe, det är en broder för livet.
Mm. På tal om reunion så gick ni ju ganska hårt åt vissa andra deltagare och jag tänkte gå igenom de snackisarna lite. Med all rätt skulle jag säga då. Mm. Vi kan börja med Ludvig då. Vad kände du kring hans behandling av Camilla?
Nej, men jag kände att det var... Ja, det är som jag sa, jag bara, alltså, det handlar ju om att jag inte tyckte han gav henne en ärlig chans.
Mm.
Hur jag känner i behandling, jag vet inte. Jag är ju inte där. Jag vet ju inte vad som har hänt mellan dem på det sättet. Jag vet vad vi får se och jag vet vad jag har blivit tillsagd. Det är det jag vet.
Mm.
Så jag kan inte säga bu eller bä i hur hon har varit mot honom och han har varit mot henne där. Men så som det ser ut så tycker jag inte, det ser ju inte snyggt ut, det ser inte bra ut.
Nej, och det som är det märkliga här och det som jag tror alla frågar sig som såg reunion är ju att han då lämnade Korfu på grund av brist på fysisk närhet efter 2 dagar.
Mm.
Men i återföreningen så framkom det att de faktiskt hade haft sex med varandra.
Mm.
Alltså hur fan får man ihop det?
Det vet bara han. Alltså det, och det var ju det jag ifrågasatte. För jag, och det är där det blir den här... Okej. Okay. Jag hör dig men jag förstår mig inte på dig. Och jag tycker inte det där är okej. Okay. Jag gör inte det. Sen har han har full rätt till sin känsla och vad han vill göra och så. Men du är i ett experiment för att hitta din person och gifta dig och hela den biten. Och du avslutar för att du inte får... Vad då efter hur lång tid då? Och när du har haft det som många ser som men det ultimata ananas, liksom, då blir det väl också så här, men okej, okay, hur kommer man till den punkten att okej, okay, jag fattar. Det kanske inte ens var därför, utan det var mer att men hon ger inte mig, jag känner inte att hon liksom sätter sin hand på mitt ben eller att hon inte vill vara nära mig. Jag fattar, men 2 dagar är inte en ärlig chans på att det ens kan komma dit. Och det var där jag ifrågasatte honom. Och det jag tyckte att han gjorde var istället att liksom skjuta ifrån ansvar eller att spela på någon typ av liksom, ja men vadå, eller jag kände så. Jo, jag fattar, men det blir för lite förståelse för hur kände Camilla i den situationen. Och det är det jag tycker är konstigt. Det är där jag blir så, okej, men folk säger liksom att han är ett barn. Nej, han är 30 plus. Så han är inte ett barn, han är en vuxen man. Och det är där jag inte gillar det här, okay, hur man ser ut kontra vad man är. Det är inte, behöver inte vara samma sak. Han är en vuxen man. Han kan ta ansvar som en vuxen man. Och det är så jag ser på saken.
Mm.
Jag har inget emot Ludde som person på många plan. Men i det anseendet när det gäller liksom den situationen, där har jag noll respekt för hur han hanterade det.
Mm. Ja, det blir väldigt svårt att förstå eftersom att han i hela programmet säger att det handlar om fysisk närhet. Mm. Och då kopplar man det till sex såklart.
Mm.
Och pussar och kramar och sånt. Och sen sitter han i återföreningen och pratar om något helt annat liksom. Mm. Det blir väldigt såhär, ja men okej, vad ingen förstod ju. Det är väldigt konstigt liksom. Men som sagt, han kanske förstår själv och det är väl det viktigaste.
Alltså, du förstår själv, men när du tittar på det själv. Mm. Om jag ser liksom, ser jag hur det såg ut och sen sitter jag fortfarande och säger, men jag kände det är så här, okay, men kan du fortfarande inte förstå hur det upplevdes för henne och att du kanske då bara, men jag ber om ursäkt att jag slösade din tid, det var inte min avsikt, det blev så, men brösta den.
Ja. Du sitter i en återförening, hela Sverige ser, du har en chans att ta ansvar.
Ja.
Du har en chans att säga, vet ni vad? Jag har betett mig som ett jävla rövhål.
Ja.
Jag är så jävla ledsen för det här. Men han sitter bara så här, ja men ni förstår inte. Jag har förklarat. Man bara, alltså mannen!
Ja, och sen säger han, jag säger ju, men kan du inte be om ursäkt henne? Jo, det kan jag göra. Men du gör inte.
Nej, jag bara, vad fan? Det är så sjukt. Men om vi går vidare då, till Daniel då,
ja.
Mr. Fjäll. är han, och nu kanske jag låter hård här, men är han en fullblodsnarcissist eller är han bara, ursäkta uttrycket, jävligt korkad?
Alltså jag kommer inte uttala mig om han är det eller inte, för jag är inte någon liksom, det är inte mitt jobb. Jag är ingen psykoterapeut, så jag tycker inte säga att han är bu eller bä där heller. Men det jag kan säga det är att jag tror att han har byggt extremt mycket vanor, för han säger ju vissa saker. Jag catchar mycket, och han tar ju upp det här i, jag tror, en dejt med Ellen. Mm. När han säger att han pratar ju mycket om det här att en toastmaster, att han har varit säljare sedan han var 15 år gammal. Och min upplevelse efter att jag har jobbat med sälj är att säljare bygger, lär sig att manipulera människor väldigt, alltså de lär sig hur man gör det.
Mm.
Jag jobbade ju med unga människor när jag var liksom 30 plus och jobbade på med sälj, och att sitta där och se hur de här 20-åringarna pratar och hur de bara trycker på liksom Åke och Gunilla liksom, det är så här, jag har ju sett det. Så jag, någonstans ser jag hur det där kan skapa tendenser att det formar en typ av beteende i en som man använder i allt, för att man ser att det funkar.
Mm. Och det, man kanske inte märker det i slutet.
Exakt, och det är det jag menar. Så det är där man, jag inte känner att okej, jag förstår ju hur det kan bli så. Däremot, hur under så här många år har det inte uppdagats eller förståtts, det är väl en annan sak. När kom liksom, har ansvarstagandet aldrig kommit in där och där man förstår liksom, okej, det är det här jag gör, eller att det blir liksom, som det här med kärleksspråk, att man inte förstår vad det är, man är 40 plus, lite sådana saker.
Och har du ingen morsa eller bästa kompis som kan säga till att mannen, du håller på att liksom förändras här?
Men där är väl problemet, det här med vilka man omger sig med, och om man har man haft likadana vänner, då blir det ju också att det är ingen som håller en ansvarig.
Mm.
Och han har kanske inte hållit dem ansvariga. De håller inte honom ansvarig. Och då, alltså, jag tror det lätt kan bli så. Jag tror lättare än vad man tror. Och det låter bra. Liksom. Ah, men jag är bra på att sälja. Jag tjänar mycket pengar och så vidare. Men vad har du missat för steg på vägen i den emotionella utvecklingen på grund av att du har gjort det här så länge?
Mm.
Och jag tror att det är en viktig bit att förstå.
Mm. Men samma sak där, han sitter i en reunion, han har alla chanser att ta ansvar och be om ursäkt och lägga sig platt, men bara svamlar liksom. Det är så märkligt alltså. Men vem har du känt mest irritation mot, Daniel eller Ludvig?
Där och då Ludvig. Där och då Ludde, men jag tror i efterhand är det Daniel.
Mm. Är de med i er grupp, chattgruppen?
Nej.
Nej. Det är kul att du säger så här. Vi har chattgrupp, alla grabbar från programmet. Och så då tänkte jag så här, där är inte Daniel och Ludvig med.
Nej, men inte alla från programmet. Nej. Absolut inte. Men det är liksom, det är Lars-Erik, Ibbe, jag, Fabian, Olof,
kanske Ludde, Gabbe. Kanske Ludde och Fjäll har egen grupp.
Det tror jag. Och det fanns andra i kapslarna som jag tror de har bra kontakt med än idag. Så jag tror inte det går någon nöd på någon där.
Men du, visst var det ett vad blir det, sjunde par som faktiskt förlovade sig som inte fick följa med?
Ja.
Vad kan du säga om dem?
Sjunde blir inte sjätte.
Sjätte kanske.
Ja.
Ja, men, och så är det ju nästan varje år. De är väldigt besvikna. Man läser om det varje år. Att det är ett par. Vad kan du säga om dem? Vad
fantastiska människor.
Ja.
Ja, alltså, de är ju världens finaste. Oscar och Agnes. Liksom. Mm. Det var ju guldpersoner. Jag älskar Oscar. Agnes med. Vi hade jättefin connection. Och jag önskar dem allt det bästa verkligen.
Men varför fick inte de följa med? Är det helt enkelt så, om man ska vara krass, att kanalen går på vilka som är intressantast liksom?
Det vet jag inte. Jag tror att du kollar, om du har 15 killar, 15 tjejer, jag tror det är väldigt svårt att avgöra vilka som kommer kunna ta nästa steg.
Mm.
Jag tror att baserat på kapslarna så ser det nog ut som att Ronja och Lars-Erik kan gå hela vägen. Baserat på kapsarna ser det ut som att jag och Angie kan gå hela vägen. Alltså det, och även där, jag menar, Ludde hade två pangbrudar liksom efter sig, och ja, och så jag vet inte. Jag vet inte om det är att vissa kanske, ja, men det där kanske blir för tråkigt för TV, eller det där är mer exciting, eller om det bara rakt av är att de måste ju sålla.
Mm.
För att det är ju flera som kanske, men hittar någon att som de matchar med. Vi hamnar ju i en kärleksbubbla där. Det blir en kärleksbubbla och alla vill, det blir nästan en tävling. Alltså man, i slutet där, inte under hela resan, men i slutet i kapseln, då blir det lite av en så här, man vill inte avsluta experimentet. Så då blir det lite den här, okej, men hitta sin person, grej. Och det är ju fler som gör det.
Mm. Vilket jävla antiklimax då, att faktiskt förlova sig där och göra allt det där. Och sen bara får den här nyheten, bara, vet ni vad, ni får inte följa med.
Jag var redo på det. Jag trodde inte att jag skulle med. Jag var inte alls säker på det.
För ni visste om att risken fanns?
Jag hade ingen aning. Alltså jag,
men att det förekommer visste ni?
Ja, exakt. Mm. Nej, men alltså, bara för att, vi visste ju. Vi snackade om det på vissa av grabbarna. Vi snackade om det bara. Mm. Men om inte vi får åka vidare, då tar jag henne till på någon sån här spa-semester någonstans. Mm. Vi åker en weekend eller någonting. Så att man ändå tar den här resan vidare innan man kommer hem till liksom verkligheten och försöker dejta där.
Tro inte att du slipper undan, för nu ska vi snacka om dig och Angelica.
Ja.
Mm. Du, jag tror att det var bara nu i dagarna så släpptes någon intervju med henne där hon, ja, men jag antar att du har nåtts av den, det vore märkligt annars. Men hon pratar bland annat om en incident som ska ha skett dagen innan bröllopsdagen. Är det hon säger?
Det är väl det, något sånt där.
Mm. Jag tror hela Sverige undrar vad som hände.
Ja, jag vet inte.
Jag tror inte på dig.
Nej, men jag vet inte vad hon syftar på, så jag kan inte svara på vad som hände.
Men om du berättar om den kvällen bara, vad ni tjafsade, antar jag.
Dagen innan?
Ja.
Nej, vi tjafsade inte dagen innan.
Nej.
Alltså jag vet faktiskt inte, jag är helt ärlig när jag säger att jag inte vet vad hon syftar på.
Mm.
För att hon har inte gett något liksom konkret där. Vi två har inte pratat, så dagen innan vet jag inte vad som har hänt.
När hon skriver så där, eller när hon uttrycker sig så där om att något har hänt, att du har gjort någonting som fick henne att känna, det låter ju grovt liksom. Och det framställer ju dig som att du typ ska smält i väggen eller någonting sånt där, tänker man ju.
Exakt.
Men blir du inte lite ledsen eller upprörd av en sån sak?
Nej, för att det handlar inte om, alltså jag har noll tro om att hon försöker måla upp en sån bild. Hon är inte den mest verbala eller så här bäst på att sätta ihop ord på det sättet, så jag tar inte någonting från det faktiskt, utan hon känner väl någonstans, jag tror att hon har fått mycket, jag tror hon har fått en del skit och en del liksom inte så fina meddelanden, som jag förstår det, vilket jag tycker är jättetråkigt, för det är inte något som hon förtjänar, men men jag menar, hon reagerar och hon lägger ut någonting. Jag har inte ens kollat vad hon har lagt ut, ärligt. Folk har sagt till mig och jag sa okej, hon måste få säga det hon har att säga. Det finns ingenting att dölja, det finns ingenting, men jag vet verkligen inte vad hon menar. Så om hon säger vad hon menar, då kan jag prata om det, men jag vet inte.
Men
så
blir inte det frustrerande för dig då?
Nej. Alltså det var länge sedan. Jag blir inte frustrerad över det. Jag har sagt det här innan. Jag vet vem jag var med. Jag vet alltså på de sätten jag vet. Vi var väldigt nära varandra. Vi kom väldigt nära varandra. Vi pratade om allt mellan himmel och jord. Så jag vet att hon, att du vet, just det här med att uttrycka sig, formulera sig och sånt, det är inte hennes starkaste sida. Och det är liksom någonting som hon själv har sagt och som jag förstår mig på. Så när hon ger mig liksom att hon flydde, för mig räcker det som svar på liksom vad som hände. För det var det någonstans jag har tänkt hände, men samtidigt så, alltså det behövdes för någon typ av closure för min del. Men jag behövde inte mer från henne, för jag vet om, ja, men lite hur hon funkade.
Mm. Mm. Enligt samma intervju så sa hon ju också att ni hade snackat lite om att det inte kändes helt bra för henne, och att du egentligen då skulle vara förberedd på att det faktiskt inte blev något giftermål. Och att, med andra ord, så att du visste vad som komma skall när man ser det som kommer på TV.
Men problemet där blir ju att jag har hela tiden sagt att jag inte behöver gifta mig för att vara med henne. Och det vet hon om. Så då blir det ju så här, varför blir giftermål grejen du tar upp när jag alltid har sagt jag behöver inte gifta mig med dig, vi kan bara vara tillsammans, vi kan se hur det är. Jag har aldrig sagt att jag behöver gifta mig med henne för att vara med henne.
Mm. Ja, det blir lite förvirrande liksom.
Ja.
Mm. Men ni hade snackat innan om det där, att det inte kändes 100 för henne, alltså innan upprinnelsen där.
Du menar innan trappan?
Mm.
Ja.
Mm.
Ja, nej, alltså det är som hon säger, alltså vi det bröts innan, men du vet, alltså tänk dig själv, du och din tjej, ni är oense om någonting, och hon säger, vet du vad, jag kan inte göra det här, det är över, och ni ses inte på en dag. Det betyder ju inte att det är över. Hänger du med vad jag menar lite? Så det blir ju inte, bara för att det där var några dagar senare, betyder inte att känslan var att det här måste vara helt över.
Mm.
Och det är väl det. Och sen så sen så behöver man inte alltid dela i samma känsla, men för min del betyder inte det att det här måste vara nödvändigtvis över när allting är färdigt och filmat och så. Men jag blev väldigt förvirrad av de orden som hon yttrar på trappan. Att hon tar upp just att hon är kär i mig, men inte tillräckligt kär för att gifta sig. För att, återigen, jag har inte sagt att vi behöver gifta oss för att jag ska vara med dig. Vilket hon också sa till Angela på möhippan, var att Aron skulle inte vara med mig om jag sa nej. Det är inte sant. Och det är det som blir för mig det. Det var därför när jag sitter där, jag bara, jag förstår inte hur du kan säga så, för då kan vi ju träffas. Men du säger att du inte ens vet om du vill träffa mig. Då blir jag förvirrad i det.
Mm.
För att säga bara att du är inte kär i mig.
Mm.
Då finns det inte något riktigt frågetecken. Hänger du med?
Mm. Du kände dig nästan lite blindsided där.
Ja. Mm. Det.
Men du,
det tror jag man ser.
Ja, verkligen, det ser man ju. Man ser din förvirring och frustration, ja, liksom, att det du säger inte når henne riktigt heller.
Ja.
Du försöker förklara det, du förklarar det här, men hon har ju bestämt sig liksom.
Ja.
Och då blir det också, hennes sanning blir ju lite otrovärdig, för man det känns som att det ligger andra skäl bakom liksom.
Ja. Och vilket är fine.
Mm.
Men problemet blir, säg inte då jag är kär i dig, jag älskar dig. Du kan älska mig, jag kan älska någon utan att vara kär i dem. Men jag är kär i dig, men inte tillräckligt kär för att gifta mig.
Mm.
För att giftermålet har jag redan sagt, det behövs inte för att vi ska vara med varandra. Så om det är någonting annat, då får du säga det. Och det var väl där för mig som det blev så här, du kapar mina ben, för jag fattar inte vad som hände där.
Mm. Du nämnde också att ni hade lite kontakt efter själva inspelningen, men att den inte blev något bra.
Ja.
Vad betyder det?
Det betyder att vi hördes väl där kort, och jag reagerade på henne på inte det bästa sättet, på ett sätt som, men du vet, vi alla har ett förflutet, vi alla har ett sätt, vi har alla flera sidor till oss, och jag vet ju om sidor som jag vill inte vara på ett visst sätt, och jag vill inte vara med någon som får mig att känna att jag behöver vara på det sättet, typ att jag behöver sätta någon på plats eller prata till någon på ett visst sätt och så vidare. Vi ringdes, och i det samtalet så var det mera så att jag typ, jag pratade med en ton som jag själv inte gillar. Jag pratade på ett sätt som jag själv inte gillar till henne, för att jag visste att det skulle, för det första jag var upprörd,
Men ledsen också säkert.
Ja, jo, men det var liksom så här, nu ska du höra vad jag har att säga. Lyssna på mig nu, för att det gick inte fram med att prata normalt, för då var det att då var det typ som att ja, men han är så ängslig, skitsamma lite. Mm. Och då var jag så här, okej, men nu pratar jag till henne så som jag kan prata till henne om jag verkligen behöver, men jag vill inte. Jag gillar inte mig själv när jag måste sätta någon på plats på det sättet. Jag gillar inte den grejen. Jag gillar inte att vara på det sättet. Så men i det samtalet så var det mer så att jag gick in i den moden, och att jag var mer hård, och att jag sa saker som, alltså inte så svår eller någonting, men du vet, jag ifrågasatte saker. Jag sa till henne, varför, jag bara, var jag ens din pojkvän? Och när hon säger ja, jag bara, okej, men om jag var din pojkvän, hur kan du avsluta det på det sättet du gör utan att vi har en ärlig konversation om det mellan oss som par? Om det inte är någonting annat som jag har gjort mot dig. Alltså, förstår du vad jag menar? Det är sådana saker. Det vill säga, hur kan jag lita på dig överhuvudtaget i en situation? Vi säger att vi skulle gå tillbaka. Hur kan jag lita på dig om vi gjorde det? Det går ju inte. Så det var sådana saker. Så, men jag sa det väldigt hårt. Och jag var väldigt liksom, det var inte på ett sätt som jag gillar att vara. Mm. Och sen därefter det samtalet så bestämde vi oss för att ses. Vilket vi gjorde, vilket inte var bra. Och sen efter det så har vi inte hörts.
Varför var det inte bra att ses?
Nej, det var inte bra. Det var ingen bra idé. Och det kom ju genom på fel sätt. Mm. Hänger du med? Mm. Jag när jag pratade på det sättet till henne och så vidare, då fick hon någon känsla av okej, vi kan testa och ses. Vi gjorde det, men det kom ju inte från en bra plats. Nej. Så det var inte bra.
Det var tjafsigt.
Det var bara inte bra.
Ni var alltså, inte intima liksom.
Nej. Det var inte bra.
Men du, jag tänker att fördomen om dig måste ju ändå vara, och något som du har stött på genom livet, att folk kan vara lite intimidated by you. Mm. Att du är väldigt stor, som sagt, det är tjatigt att säga, men du är en stor man, du är 206 och stor och stark och ser ganska, jag kan tänka mig att du kan se ganska läskig ut om du vill det liksom. Har du stött på mycket rädsla för dig? Har du haft problem med ilska? Har du varit mycket med slagsmål och så? Har det varit mycket sånt kopplat till det här liksom?
Så det är det som är grejen. Ja och nej, jag har stött på mycket alltså det här att folk kan se en, alltså kanske vara rädda eller se mig på ett visst sätt och sådär. Men jag har inte varit i många slagsmål i mitt liv. Jag har inte jag spelar basket, så jag har inte hamnat där. Jag har inte gjort såna saker. Jag drack aldrig. Jag hamnade inte i något fyllebråk. Jag har inte
haft problem med ilska.
Jag har inte haft problem med ilska, inte på det sättet.
Nej.
Nej, absolut inte. Alltså, för mig i relationen, jag ringde faktiskt och pratade med mitt ex om det här om dagen, för jag var så, jag måste veta liksom, hur funkade jag? Mm. För den här gången, jag minns ju en gång när jag hade verkligen skällt på henne, och hon bara, men du gick först. Du lämnade lägenheten, sen skällde du på mig. Så du var ju inte i mitt ansikte. Jag bara, det är sant. För jag är väldigt så. Alltså, jag går hellre och skriker i skogen. Alltså, förstår du vad jag menar? Så, alltså, jag har aldrig haft problem med ilska på det sättet. I liksom, relationsväg eller någonting. Men jag, alltså, att vara missförstådd har jag varit länge. Mm. Och just att man är stor. Att man ser ut på ett visst sätt. Och så vidare. Så absolut. Det har varit ett problem.
Ja, jag tror att många tänker att du har levt ett liv med liksom slagsmål och ilska och droger och kriminalitet och att du har gjort det
aldrig,
värsta. Nej.
Aldrig gjort något av det. Jag har spelat basket sedan jag var 12 år gammal.
Skönt att du får dementera det en gång för alla då.
Ja, och sen, men det är också det här, men i relation. Mm. Men, och det här gäller ju, det här ser jag med många män, men det är när jag har varit på dejter. Det är så här, jag säger det, jag bara lyssnar. Klarar du av att jag klarar av att du uttrycker dig, om jag har gjort fel mot dig och du skriker på mig, jag klarar av det. Klarar du av att jag uttrycker mig eller att jag är högljudd i vissa stunder? Och då är det så här, nej, men jag tänker du måste behärska dina känslor. Jag bara, men varför ska jag behöva göra det? Får jag inte uttrycka mig, då blir jag instängd, då blir jag kvävd.
Mm.
Om du känner mig, då vet du att jag inte är farlig för dig. Men jag måste ju få uttrycka mig, jag måste ju få höja rösten, jag måste ju kunna ha känslor.
Men hur blir du då när du blir jättearg?
Jag blir nog inte jättearg på det sättet.
Nej.
Det är väl snarare att jag blir upprörd. Blir jag upprörd så kan jag bli högljudd.
Mm.
Eller liksom, och det kan vara även om jag pratar om basket. Eller om jag pratar, och det kan, då kan jag ha varit i situationen. Oj, nu blir du lite för aggressiv. Jag bara, vänta, jag pratar om en basketungdom och att han blir orättvist behandlad. Men du tycker jag blir aggressiv. Hur kom det här till dig helt plötsligt? Och sånt
är
så här.
Men det är väl det som kommer med att man är en stor man.
Ja, precis.
Om du och liksom Ludvig säger samma sak,
ja,
så är det inte hotfullt när han
säger
det.
Exakt, exakt.
Det blir
exakt,
hotfullt.
Exakt. Ja. Och jag är nog den som skulle skydda dig mest.
Ja.
Förstår du vad jag menar? Så det, och den är jobbig. Den är vars en barnsben. Alltså att folk kommer bara, men du är ju snäll.
Mm.
Vadå du är ju snäll? Varför skulle jag inte vara?
Jag tycker ändå det framgår ganska väl i programmet att du är snäll liksom. Tack. Men tycker du att bilden av dig i programmet är rättvis eller missvisande? Eller fanns det något när du såg det i efterhand där du kände att fan, den där sidan tycker inte jag om av mig själv?
Nej, jag tycker den är rättvis och jag gillade inte. Jag kommer ihåg folk sa det, men är du inte orolig för hur du ska klippas? Jag bara, ja, men hur klipper man en människa? Det är inte AI. Du ändrar ju inte hur jag säger någonting eller vad jag säger. Du kanske kan liksom styra ett narrativ kring själva storyn. Men du kan ju inte ändra på min aggression i vad jag säger eller hur jag säger det.
Jag håller helt med. Man blir så trött på såna där artiklar.
Ja, jag blir jättetrött.
Folk bara, men jag klippte så där. Man bara, men ja... Visst, absolut. Men du har ju också sagt det.
Tack, exakt.
Ja, det är så jävla dumt alltså.
Och jag sa det, jag bara, men då, om det är så, och jag ser det, för jag visste inte, okej, hur ser trappan ut? Hur ser det ut på trappan? Hur promenaden såg ut? Jag visste ingenting. Och jag var beredd på, okej, om det var så att jag var på något sätt aggressiv mot henne, eller att det var att jag var så och så, då får jag lära mig från det.
Mm.
Istället för att säga, nej men de klippte det fel, och de fick inte se det och det och det. Jag var redan så här, men... Jag vill se det här för då får jag se hur jag faktiskt är och hur jag har varit i sådana situationer.
Mm.
Och för mig var det mer så här. Okej, men då är det var mer som jag trodde än vad till och med jag trodde. Mm. Hur så jag menar.
Mm.
Och ja, men Ibbe ringde mig efter när vi fick se alla avsnitt. Han bara, alltså det är ju exakt som du har sagt. Har du fotografiskt minne eller? Du vet, jag bara, och det var ändå så skönt någonstans att liksom... Ja, men att folk kunde se så här, okej, det var som Aaron har sagt. Mm. Istället för, men du kanske bara tänkte att det var så, men egentligen var det si eller så. Eller du kanske reagerade för starkt på henne, eller du kanske gjorde så. Eller i den konversationen kanske det var att det här hände.
Mm.
Och då blir det ju det här, nej, men så var det inte. Men då börjar man ändå tvivla på sin egen bild av hur det faktiskt var.
Mm.
Och det här har hjälpt mig jättemycket. Jag ser liksom, okej, jag har ändå skött mycket på ett sätt som jag själv känner att jag kan vara stolt över och på ett sätt som jag ser mig själv. Vilket jag är glad för. Men hade jag sett något annat då hade jag sagt, vet du vad, jag behöver jobba på saker.
Mm. Ja, det blir ju terapeutiskt på något sätt.
Ja.
Mm. Man får se sanningen om sig själv liksom.
Ja, precis.
Men du, vi ska börja avrunda det här trevliga samtalet snart. Men jag har ett slutsegment som jag har döpt till sakerna som alla undrar om Love is Blind.
Mm.
Det är lite mer sådana här snabbfrågor, så här ska vi försöka hålla oss ganska kort.
Ja.
Är du med?
Yes.
Hur många dejter hade ni egentligen i poddarna och hur långa var de på riktigt?
Det är ju många dejter. Vi hade 14 tjejer, 14 tjejer, så Ja, vi var 15, så 14 dejter hade jag.
Och hur långa var de?
De kortaste dejterna var väl någonstans där 9-15 minuter, speed dating.
Mm.
Och sen de längsta var väl upp till mellan 1,5-3 timmar och sånt där. Jag kommer inte ihåg exakt hur långa.
Men... Man fick bestämma sig stunden om man vill gå ut bara, eller så här, om man var klara, eller så här, man fick köra vidare om den andra ville.
Man får ju gå ut,
ja.
Men man gör ju inte det.
Nej.
Förrän framåt slutet där, när man verkligen liksom, okej, men man måste ju, man avslutar personer och så där för att man vill gå vidare med just den här kontakten man har med med en viss person.
Ni bor på hotell i närheten, eller hur ligger det till?
Kan jag inte prata om.
Nu kom avtalstramset. Fan. Jag tycker du har varit så bjussig hittills, men jag visste att det skulle komma förr eller senare. Okej, okay, ja. Hur mycket styr produktionen vem ni träffar och vad ni pratar om?
På vilket sätt?
Nej, men kan ni inte snacka lite om det där och liksom, du skulle passa ihop med henne? Och
noll.
Noll.
Noll. Mm. Ingenting.
Mm. Hur mycket är det vi ser verklighet och hur mycket faktiskt klipps bort?
Allt är verklighet.
Mm.
Det finns inga retakes, det finns inga, det är inget skådespel.
Nej.
Mycket klipps bort, det är så himla, de filmar ju allt. De filmar ju oss i många timmar som helst om dagen, så extremt mycket klipps bort.
Vad är egentligen grejen med de här guldfärgade muggarna som är med genom hela programmets gång, vart ni än är? Är det någon typ av spons eller?
Nej, jag tror att det är för att man inte ska veta hur lång tid har gått. Jag tror det är någon sån grej. Alltså man ska inte kunna se hur mycket någon har druckit i ett glas och så vidare, så att man kan inte sätta en timestamp på det.
Mm.
Jag tror det är så.
Är det så? Det låter ju jättemärkligt. Då kan man fortfarande ha andra heltäckta glas när man är utomlands. Måste man ta med muggarna till Grekland liksom?
Ja.
Ja. Tydligen.
Jag tror det är så, men jag är inte säker.
Hur mycket alkohol är det egentligen och påverkar det mer än vad man tror?
Bra fråga, jag vet inte hur mycket alkohol det är, för jag drack inte.
Inte alls?
Jag drack ju inte.
Du dricker aldrig?
Jo, det gör jag. Ja. Men jag drack inte under programmet. Nej.
Vill du höra lite skvaller om säsong 1?
Ja, berätta.
En viss Sergio, minns du honom?
Ja, ja.
Han blev ju så packad under speeddatingen att han blev liksom, han fick förbud och däckade.
Ja, det är så.
Det är helt sant.
Ja, då var det nog därför det var. Det för att jag vet att killarna klagade, vissa klagade på att det inte var tillräckligt mycket alkohol i lunchen.
Skyll på Sergio.
Jag förstår det.
Ja, det är ett scoop, för det har aldrig sagt så offentligt förut. Men jag känner att jag kan bjuda på det nu.
Ja, jäklar, okej. Okay.
Fan, pinsamt att göra det. Alltså, jag skulle dö. Alltså, jo, däcka på dig för att du är full liksom.
Jo, men latino. Alltså,
ja, eller hur? Eller hur?
Man ska inte ta bort flaskan.
Har ni tillgång till mobilen eller är ni helt isolerade under hela processen?
Vi är helt isolerade fram tills vi får mobilerna där i slutet av Grekland.
Mm. Men hur lång tid är det mellan förlovningen och liksom Greklandsresan? Är det bara några dagar eller?
Ja.
Ja. Har ni mobil då?
Vart?
Nej, men de där dagarna mellan dejtingen och Greklandsresan.
Nej, nej, nej.
Nej.
vi har ingenting. Vi kör av.
Får man någon tid tillsammans utan kameror? På natten va, när ni sover? Det är det enda va?
Ja.
Ja. Hur mycket drama händer bakom kulisserna som vi aldrig fick se?
Mycket.
Kan du komma ihåg ett specifikt exempel, något som du kände när du såg programmet så här, fan att det där inte kom med är ju jättekonstigt.
Ja, som inte kom med eller som händer när inte kamerorna är där? Det är två olika saker.
Både och, alltså något som inte vi fick se. Om vi säger så, något som vi missade.
Något som missades.
Från hela programmet liksom, där du känner så här, shit, varför kom inte det där med för? Vad sjukt.
Alltså det finns ju mycket som helst. Som, alltså, det var inte första gången hon gick ifrån mig på en promenad till exempel.
Det hade hänt.
Det har hänt till då. Av en annan anledning, men det har hänt.
Ja. Varför då?
Nej, då var det väl typ att hon gillade inte hur jag pratade till produktion.
Är det sant?
Ja, för jag tyckte att de kunde hantera en grej bättre. Och då hon sa, jag gillar inte att du gör så där. Jag bara, men du har din deal med dem, jag har min. Du kan inte hålla på och lägga i. Det där vet inte du något om. Det hade du att göra. Då gick hon iväg liksom.
Men finns det något mer då från inspelningen som du kände, varför kom inte det där med?
Från inspelningen? Alltså alltså vi hade ju tusentals synkar. Såg du ens mig i någon synk?
Inte mycket.
Nej, exakt. Det var inga synkar med mig i princip alls. Mm. Så det var väl lite så här, i Grekland hade vi massa synkar, men de fokuserar ju på det som liksom, när man i efterhand, det blir så här, men det här var mer relevant än det här. Och då blir det ju, det var ju mera Daniel och Johanna och då Camilla i Grekland liksom.
Men finns det någonting som de inte ens filmade, som till och med produktionen missade, något stökigt som du kan berätta om?
Ja, alltså, jag kan snacka om vårt första bråk.
Gör det, berätta kort.
Det var morgon, jag kommer ihåg, hon satt och jobbade. Och så kommer jag, och så ser jag liksom i diskon, då hon plockat in all disk i diskmaskinen förutom tre saker. Och jag tittar och jag bara, aha, okej, det här är de tre saker jag har använt så kvar i diskon. Jag bara, aha, okej. Och sen så, jag tror inte jag sa något då, eller jag reagerade lite typ. Jag bara, och sen så ber hon mig om hjälp med någonting. Och då säger jag, vad hände med disken?
Lite lagom
hon
provocerande.
Hon bara, jag visste det. och sen då hamnar vi ju i världens liksom, då hamnar vi i en riktig fight. Och så sa jag till, och jag bara, ja. Ah, så du menar att du inte hade 15 till sekunder för att du skulle jobba att ställa in de här tre sakerna, varav jag har gjort omelett till dig. Det är därför stekpannan ligger där. Bländen ligger där för att jag gjorde shake till dig. Och någonting annat var också till dig. Så och det är så här, jag är så här, vem som än tar i disken, ta i all disken bara. Mm. Det var ganska, för mig det är simpelt. Men hon ville påstå att det där inte var en markering. Jag bara, jag vet en markering när jag ser.
Det är så sjukt för att vi tittare, för oss så är ju ert minsta lilla första tjafs när ni ut och går ju. Ja. Innan dess har det bara varit happy days.
Ja, jag vet.
Men så är sanningen något helt annat liksom.
Ja, men det är så, vi lever ju ett liv.
Ja, men ändå, det är sjukt hur du ska
framställa. Det där var ju på morgonen, de är ju inte där när vi vaknar.
Nej.
Så det är ju morgonen liksom, och sen kommer de kommer strax efter det. Då har du lugnat ner, då är vi lugna.
Ja, du är sjukt. Men du Aron, fan, tack för att du kom förbi och tog dig tid.
Absolut, det var jättekul faktiskt. Det här var en av mina topp, absolut. Jag var orolig, det vet du, men...
Hur ska ADHD-pojken vara?
Ja, jag var lite så här, jag bara, den här killen, men det här var riktigt kul.
Ja,
det var riktigt kul.
Tack som fan.
Jag är glad att du kom.
Ja, men tack som fan mannen, det var en ära.
Tack själv. Som vi har ska snacka med en kändis och göra gästen glad. Yeah! Nemo är en kändis, den största som vi har ska